Ja, det är underbart. Halleluja. Jag har ju den stora förmånen att få vara i Herrens tjänst på heltid och varit många, många år och haft sången bara så där vid sidan om. Och jag känner ett stort behov att gång på gång, dag efter dag, helöverlåta mig åt det uppdrag som Gud har gett mig. Vi sluter förbund med Gud, det gör vi när vi blir frälst. Det gör vi varje gång vi blir uppfyllda av den helige ande. Vi går dopets väg eller när vi går till Herrens bord, så är det liksom att vi förnyas i förbundet med Gud. Vi är förbundna med Gud och vi behöver också sluta ständiga helgelseförbund med Gud. Vi behöver ge Gud löften och infria våra löften. Vi vet att vi många gånger brister och vi kan till och med falla. Men skriften säger att om vi är trolösa så förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Och det är den stora tryggheten och den stora välsignelsen i förbundet. Att vi tillhör en trofast Gud. Förbundet är färskvara. Förbundet är färskvara. Ditt förbund med Gud är färskvara. Du kan inte titta tillbaks på flydda tider och trona på minnen från fornstora dagar. Idag behöver du förnyas i ditt förbund med Gud. Och jag överlåter det helt åt honom. Jag ska snart ta hjälp av en av våra medlemmar i Strängnäs på Frälsningsarmén. En broder som har fått uppleva en enorm nåd ifrån Herren som har räddat hans liv. Jag får vara mitt i det där flödet av människor som möter Gud till total livsförvandling. Och jag kan nog säga att åtminstone 4 av våra medlemmar skulle inte ha varit vid liv idag om inte Gud hade gripit in. Och naturligtvis är man skakad om man är gripen och oändligt tacksam för att man får vara med och se detta ske. Han drog mig upp ur den djupa dyn och satte mina fötter på den fasta klippan. Det ordet har fått en helt ny betydelse för mig sedan jag fick börja min tjänst där i Strängnäs. Den här sången tror jag att jag ska bjuda på här ikväll. Kanske någon behöver den alldeles speciellt. Som vi hörde så fint vittnas här om det personliga mötet med Gud. Jag sitter stilla ner och lyssnar till ditt ord. Du talar om ett evigt liv. Du talar om ditt rike här på denna jord. Ett rike utan rum och tid. Du talar om ett folk som valt att följa dig. För dina lärjungar du ber. Jag älskar dig Jesus. Mitt liv ska vila i din hand. Ett liv jag fått att leva. Ett kort och flyktigt liv. Ett liv jag ska förvalta. Det är en gåva från dig. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig. Jag vill upphöja dig. Min frälsare, mitt allt. Mitt barn, gör dig inte oro för ditt liv. Mitt ord är kraften för din själ. Mitt barn, bara ett betyder något till slut. Att leva livet helt för mig. Välj ut den goda delen och du ska bli rik. En rikedom som ska bestå. Jag lyssnar till min Jesus. Hans ord för mig är livets bröd. Ett liv jag fått att leva. Ett kort och flyktigt liv. Ett liv jag ska förvalta. gåva från dig. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig, jag vill upphöja dig. Min frälsare, mitt allt, ett liv jag fått att leva, ett kort och flyktigt liv, ett liv jag ska förvalta. Det är en gåva från dig. Skriv över mina dagar ditt namn med helig skrift. Du gav livet för mig, jag vill upphöja dig, min frälsare, mitt allt. Amen. Karl, ska du komma och hjälpa mig? Vi har upplevt det. Hur människor är väldigt nyfikna. En av våra nyfrälsta före detta missbrukare, hon arbetar i vårt café. Och hon har skrivit sitt vittnesbörd i Frälsningsarméns tidning Stridsropet, och hon låter skriva också på hemsidan. Hon brukar kalla det för att jag bytte parkbänken mot botbänken. Ett väldigt, väldigt fint vittnesbörd. Och det är lite lustigt, när man hör på stan så är de ju väldigt förundrade över hennes förvandling. Och det där är någonting som liksom, ryktena går ganska snabbt i lilla Strängnäs. Och de brukar säga det där, A-lagarna som man säger, att ni får akta er för att gå på armén, för där kan man bli förvandlad. Och det är ju precis vad vi vill, att människor ska komma, inte att de ska akta sig, utan de ska komma och bli förvandlade, inte bara förändrade. Förändring kan vi åstadkomma, förvandling det tillhör Herren.
Jag har lämnat det gamla livet. Jag har börjat om igen. Och jag känner mig fri som en fågel som svävar högt på himmelen. Och jag känner mig fri som en fågel som svävar högt på himmelen.
Jag har lämnat det gamla livet. Jag har börjat om igen. Och jag känner mig fri som en fågel som svävar högt mot himmelen. Ja, jag känner mig fri som en fågel som svävar högt mot himmelen. Ljuset har kommit, livet är nytt, segern är vunnen, den onde har flytt. Ljuset har kommit, livet är nytt, segern är vunnen, den onde har flytt. Jag har lämnat det gamla livet. Jag har börjat om igen. Och jag
jag känner mig fri som en fågel som svävar högt mot himmelen. Ja, jag känner mig fri som en fågel som svävar högt mot himmelen. Ljuset har kommit, livet är nytt, segern är vunnen, den onde har flytt. Ljuset har kommit, livet är nytt, segern är vunnen, den onde har flytt. Och jag känner mig fri som en fågel, så fri som svävar högt mot himmelen. Och jag känner mig fri som en fågel, så fri som svävar högt mot
Halleluja! Det var underbart att sjunga den där, kände jag nu. Ja, jag ska inte vara så långrandig. Jag tror att det kan vara bra att man är fokuserad och att man är kärnfull i det man säger. Och jag ska göra mitt bästa. Herren får hjälpa mig. Utan honom kan vi ingenting göra. Jesus sa, utan mig kan ni ingenting göra. Egentligen är det ganska skönt ord, för det behöver man ju inte ens försöka. Och jag känner att all kunskap, all visdom och all erfarenhet som finns i detta tält just nu fyller mig med oerhört stor respekt. Här sitter det förkunnare, predikanter, och här sitter Herrens vittnen. Här sitter ni som har kämpat trons goda kamp i åratal och varit trogna vid Herrens sida. Ni har haft era ångestnätter och ni har haft era jubeldagar. Så jag känner den största respekt och högaktning för mitt auditorium, det ska du veta. Men ändå så vill jag tro att Gud kan använda mig i sin tjänst. Ställa mig i skuggan av Kristus och hans kors och låta sitt eget ord gå ut med sån våldsam kraft ibland oss. Så att det skakar om våra hjärtan och fyller oss med visshet i tron. Så att det går ut med sådan kraft så att det till och med kanske kan låta någon få gå från död till liv. Och att han låter sitt ord gå ut med sådan kraft att det skapar den allra heligaste tron. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Och det är hela min resurs. Att Herren med sin ande verkar under tiden som ordet går ut. Jag vill ta min utgångspunkt i Daniels bok. Inte Daniel Wiklunds, tack och lov. Utan i profeten Daniels bok i Gamla testamentet. Och det är bara en vers som jag använder som trampolin för det jag vill förmedla här ikväll. Och det är versen nummer 32. Och då säger man 32b, har jag lärt mig, när det är andra delen av versen i kapitel 11. Daniel 11 och 32b. Och då står det så här: men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De bland folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Daniels bok är ju en apokalyps. Den handlar om avslutningen av tidsåldern. Handlar om världsriken och storheter. Men de sista kapitlen i allra högsta grad handlar också om den yttersta avslutningen av tidsåldern innan himmelriket ockuperar hela tillvaron. Halleluja, vad vi ser fram emot det. Käre god Gud. Och i samband med Jesu återkomst så är det som födslovåndor. Det är stor smärta, det är vånda. Ja, det är saker och ting som är så dramatiska och traumatiska att Bibeln till och med använder ett av de starkaste ord som finns. Och vi har väl hört det många gånger i bibelstudier och i predikningar, att det ska bli som en vedermöda. Ett gammalt mäktigt ord, och det är verkligen så dramatiskt som det låter. En nöd utan like, en nöd utan motstycke i historien. När vi börjar röra oss in mot den där tiden så blir det många svårigheter av alldeles speciellt slag. Och vi läser i vers 32 från början om den onde som, det står att de som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Nu är det inte med hot och våld som de kristna ska försöka förföras bort ifrån sin tro och sin övertygelse, utan nu är det med smickrande ord. Vi läste här om kvällen om hånare som hånar, och det är en sån där fara i den sista tiden. Här ser vi att ondskans smickrande ord också ska locka till avfall. Men vad är svaret? Jo, de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Hur viktigt är det då inte att vi lär känna Herren? Det är min egentliga rubrik för den här kvällen. Lär känna Herren. I Hoseas bok så finns det en märklig profetia, Hosea 6:1. Och det är egentligen min predikotext. Så jag föreslår att vi reser på oss och lyssnar på Hosea 6:1-3. Profeten Hosea bok, vers 1-3. Han heter Hosea. Det är egentligen samma namn som Jeshua, eller Jehoshua, Jesaja som vi säger. Bakom de där Hosea, Jesaja och Jeshua, eller Jesus, så finns egentligen samma grundord på hebreiska. Det betyder Herrens frälsning. Så vi läser i Hosea där vi läser: kom, låt oss vända om till Herren, för har han rivit oss, ska han också hela oss. Han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Efter 2 dagar ska han göra oss levande igen. På 3:e dagen låter han oss uppstå, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram, lika visst som gryningen, och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Så långt läsningen av Guds ofelbara sanning. Må han nu lägga en underbar välsignelse till det på alla våra hjärtan. Varsågod och sitt. Ser ni här? Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som en vårregn, som ett vårregn som vattnar jorden. Det här skulle mycket väl kunna vara en beskrivning av Jesu återkomst. När han träder fram som den strålande konung på skyarna, rycker sitt folk sig till mötes och förbereder sig för att regera som konung över hela tillvaron för evigt. Han ska träda fram lika visst som gryningen. Jag tycker om den här versen i Pärleporten där det står att när en gång i tidens morgon invid den gyllene port jag står, då för Jesus stora kärlek och för mig den öppen står. Tänk att kalla livets avslutning för livets morgon. När en gång i livets morgon. Vi rör oss inte mot död och mörker, mot undergång och becksvart natt. Vi rör oss sakta men säkert, och snabbare går det, mot livets morgon. Då livet ska visa vad det står för i sin absolut fulla kapacitet. Så han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Det kan också ske här ikväll att Kristus Jesus träder fram ur den eviga dimensionen för din blick, så att ditt hjärta ser honom, så att dina ögon fångar visionen av honom, så att dina öron öppnas och du hör vad anden säger just till dig som är en del av församlingen. Han ska träda fram, han ska träda fram här ikväll och röra vid dig. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn som vattnar jorden. Och i och med denna tilldragelse, som absolut behöver handla om Kristus, jag tycker det är så intressant att flera hundra år innan Jesus gör entré på världshistoriens arena, så skriver Hosea: efter två dagar gör han oss levande igen, på tredje dagen låter han oss uppstå så att vi får leva inför hans ansikte. En klockren profetia om Jesu död och uppståndelse, och hur hans folk också dör och uppstår med honom i frälsningen. Och så kanske också i ett större perspektiv hur Herren på den tredje dagen liksom låter oss få uppstå, ryckas upp honom till mötes. Men i allra högsta grad mycket intressant att på tredje dagen låter han oss uppstå. Så det handlar om Kristus. Det är han som ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn. Men vi ska speciellt stanna inför den här tredje versen. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom inför hans återkomst. Det är oerhört viktiga versar. Jag är orolig för en sak. Det är att vi förlorar nåden när vi börjar tala om att Jesus ska komma tillbaka. Vi tänker att när en människa ska bli frälst så är det nåd från början till slut. Grace alone. Eller hur? Det är inget eget verk som frälser. Det är Kristus som frälser. Av nåden är ni frälsta genom tron, icke av er själva. Guds gåva är det, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett för att vi ska vandra i dem. Det läser vi i Efesierbrevet 2 och det älskar vi. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och sen vet vi att när vi vandrar genom det här livet så behöver vi väldigt mycket nåd. Och därför står att vi ska växa till i nåd. Och när vi blir helgade och vi blir mer och mer lika Jesus, så vet vi att det är ett verk av Guds nåd som har skett. Visserligen har vi varit samarbetsvilliga, vi har ställt oss till förfogande, men ytterst sett är det Guds nåd som har verkat. Det står så mäktigt i första Thessalonikerbrevet 5. Att må fridens Gud själv helga er helt igenom, så att er ande, själ och kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Men nästa vers då: han som kallar er är trofast, han ska åstadkomma det. Där kom det. Må fridens Gud själv helga er helt igenom, han som kallar er trofast. Vad talar de om? Jo, att den helgelse vi får ta emot, den är en förmån, den är en nåd. Men så händer det någonting. Så fort vi börjar tala om att Jesus ska komma tillbaka, då börjar vi med lag och krav. Men det säger inte Bibeln, och det här blir jag så salig över. För att precis lika mycket som nåden gäller när vi blir frälst och nåden gäller när vi ska helgas, så är det också en nåd utan dess like som finns i förvar när Jesus kommer. Lägg märke till vad Petrus skriver i första Petrusbrev 1:13. Oj, 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 så här skriver han: spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på er egen rättfärdighet. Nej du, så stod det inte. Men vi har en väldig tendens att bli extremt självanalytiska och självrättfärdiga när vi talar om Jesu tillkommelse. Då är det skärpning som gäller på något vis. Och så faller vi in i någon sorts märklig, suggestiv, skrämmande lagiskhet inför Jesu tillkommelse. Var hittar du det i Bibeln? Jag är i alla fall inte första Petrus brev. Nu ska jag läsa om det riktigt. Man får inte läsa fel när man läser Bibeln, inte. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på predikanterna. Nej, det stod inte så heller. Jag tar en gång till. Tre gånger gilt. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Amen. Har ni hört på maken? Vad som möter oss när Jesus Kristus uppenbarar sig. En nåd som kanske överskrider alla mått av nåd vi någonsin tidigare har upplevt. Vad är det om inte nåd? Att få ryckas loss ur de här jordiska betingelserna. Att få bli liksom av med kroppen som bara krånglar. Och få en ny kropp Vi ska icke alla dö, utan vi ska alla förvandlas. Och det är ett enda nu när den sista basunen ljuder. Och de som ännu lever och har lämnats kvar ska bli jämte de som har dött i Kristus, bli uppryckta på skyar Herren till mötes. Och så ska vi vara hos honom. Det är nåde. Och sen ska vi alltid få vara hos Herren. Är inte det nåd? Förstår ni varför Petrus skriver: spänn därför bältet om livet, håll fast vid sanningen, sanningens bälte. Det är ett märkligt bibelord, för att egentligen står det att omgärda ert sinnesländer. Man tänker, va? Omgärda ert sinnesländer. Vad säger de det, Lina? Det är ingen människa som begriper det, inte av oss vuxna heller. Men alltså, det betyder om att man ja, omgär den eders sinnes länder. Länder är höfter för det första, inte nationer. Och det är spännbältet om livet. Det var ju så att den romerska dräkten var väldigt svår att springa i, för att den var fladdrig kring benen, helt enkelt. Så enkelt är det. Så bilden är alltså hämtad från hur de romerska soldaterna gjorde. Ja, romerska män överhuvudtaget. De, så att säga, samlade sin fotsida klädnad och gjorde den till ett par shorts, kanske man skulle kunna säga. Och så satte de fast det med bältet för att de skulle kunna röra sig snabbt och flexibelt och vara färdiga till uppbrott. Oj! Röra sig snabbt och flexibelt och vara redo för uppbrott. Då klarnar det om gärden edert sinners länder. Spänn därför bältet om livet. Var alerta. Var redo till uppbrott. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Vi tog emot honom av nåd. Vi lever i honom av nåd. Och en dag ska vi få gå honom till mötes. Och då ska vi se nåden, vad den verkligen handlar om. Vilken nåd vi har fått, kommer jag att säga. Så, det här är oerhört viktigt. Inför att Jesus ska komma tillbaka, låt oss lära känna Herren. Och lagen kom med Mose, men nåden och sanningen kom med Jesus Kristus. Vi såg honom, han var full av nåd och sanning. Ta emot evangeliet inför att Jesus ska komma tillbaka. Förtrösta inte på dig själv, utan förtrösta helt och hållet på honom. Den gamle reformatorn, skotske reformatorn John Knox, som fick kämpa så väldigt för den evangeliska tron där på de brittiska öarna. Det var ju han som frambringade, såg han, skräck hos den katolska drottningen Mary Stuart. Hon lär ju ha sagt att mer än Englands förenade och Frankrikes förenade arméer så fruktar jag John Knox böner. Han bad så ivrigt att evangeliet skulle bryta igenom. Och hans böner fick svar. När John Knox låg för döden så var man väldigt varsam om omständigheterna kring om honom. Men det var en speciell vers som han älskade och som han gärna ville höra läsas flera gånger om dagen. Den gamle reformatorn som hade nästan mist livet i sin kamp för den evangeliska tron. Han ville höra ett speciellt ord de sista skälvande sekunderna innan han av änglarna fördes över gränsen in i paradisets underbara värld. Och det var versen från Johannes 17:3. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det ville han ha ringande inom sig. Detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. De bland folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. Vilken nåd vi har fått som kan lära känna Herren. Hade inte han presenterat sig för oss, hade vi haft noll chanser att veta vem han är. Och han är så angelägen att uppenbara sig. Han vill uppenbara sig genom ordet. Han vill uppenbara sig genom anden. Han vill också uppenbara sig genom församlingen och göra nåden känd inför till och med härskarna och makterna i den här världen. Lära känna Herren. Lära känna. Det är ett väldigt djupt ord. Lära, det är huvud. Och känna, det är hjärtat. inte bara lära. Då blir man ju kall och liksom någon sorts torr teolog. Och inte bara känna, för då kan man gå väldigt vilse. Utan lära och känna. En av våra helgelseförkunnare, Samuel Logan Brengel, han lär ha sagt så här att formalismen får ditt hus att frysa till is. Fanatismen får det att brinna ner. Och han sa också när det gällde att han skulle gifta sig med sin fru där att jag finner det för gott att när det gäller kärleken så ska huvudet och hjärtat hålla jämna steg. Det var ju lite intressant. Jag vet inte vad han menar med det där. Så, inte bara huvud, resonemangsäktenskap. Inte bara kasta sig handlöst in i det man känner. Utan huvud och hjärta hålla jämna steg. Och jag tror det är samma sak när vi lär känna Herren. Huvud och hjärta ska hålla jämna steg. Och det handlar inte om att vi behöver vara hyperintellektuella eller otroligt känslomässigt lagda. Tvärtom. Gud har skapat oss unika. Han vill möta oss på unikt sätt. Det var så bra att du tog upp det. Det var exakt det jag ville försöka förmedla också här i predikan. En individuell plan just för dig. För att du ska lära känna Herren. Det är inte att samla akademiska poäng eller att liksom gå igenom någon sorts uppmjukningskur för känslorna. Utan han vill möta dig exakt där du finner dig. Jag tycker det är så spännande när de kommer tillbaka efter remissionsuppdraget i Lukas. Och så säger lärjungarna att Herre, det är helt fantastiskt. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Och Jesus säger ja. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Han var inte så imponerad verkar det som. Men så är det som att det liksom kokar över i mästarens lovsång. Och så står det i samma stund uppfylldes Jesus av den helige ande. Och han prisade Gud. Och så står prisade far så här. Jag prisar dig fader, himmelens och jordens skapare. För att du har dolt detta för de lärda och kloka. Men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, detta var din goda vilja fader, säger han. Det är väldigt intressant att Jesus tycker att det är ett tacksägelseämne att han har dolt det för de visa och kloka. Det har jag funderat mycket på. För det är ju ändå bra med bildning. Men är det så att bildade människor har en tendens att tro att det är deras egen bildning som är själva kraften och substansen? Det är det inte. Det är nåd att få lära sig. Och faktum är att den som är olärd och liten har väldigt goda förutsättningar. Du kanske sitter här och känner att ja, jag är så olärd och liten så. Grattis. Då gratulerar jag. Det är ju helt fantastiskt. För då har du exakt vad som behövs för att få ta emot denna uppenbarelse. Du vet, det är samma nåd som frälser uteliggaren och Queen Elizabeth. Det är samma nåd som räddar professorn och söndagsskolbarnet. Inför Gud står vi alla lika. Det handlar inte om vi är intellektuella eller känslomässiga. Det handlar bara om att du är du och har ett villigt hjärta och vill öppna dig för honom. Då ska du få lära känna Herren. Både inhämta kunskap, få erfarenhet men också uppleva och känna. Kanske det finns någon här som har lärt sig massor om Jesus men som aldrig riktigt har fått känna hans närvaro. Bibeln säger att den som tror har vittnesbördet inom sig. Det är din bruderätt, det är ditt barnaskapsrätt att få en inre visshet om att du tillhör Kristus. Det var ju strid om det där med frälsningsvisshet i slutet på 1800-talet och teologerna var i luven på varandra. Men Fanny Crosby, hon fick till det. Saliga visshet. Jesus är min. Himmelens glädje fyller mitt sin. Hur skulle jag kunna intressera mig för Jesus om inte han hade dragit mig till sig? Saliga visshet, ljuvliga ro nu hos Jesus vilar i tro. Hur skulle jag kunna vila i förtröstan på honom om inte jag vore hans? Och hon var en riktig förkämpe för tanken på att man kunde ha assurance, man kunde ha visshet om frälsning. Kanske du finns här som har en massa kunskap men behöver få uppleva en frälsningsvisshet. Så du bara vet att din vän är din och du är hans. Ert band är oförgängligt. Åh, låt oss kännas vid. Låt oss lära känna Herren. Låt oss... I en engelsk version av den här versen, alltså låt oss lära känna Herren, så står också att Låt oss erkänna Herren. Det är lite intressant. Låt oss lära känna. Låt oss erkänna Herren. Låt oss erkänna och kännas vid honom. Låt oss sträva efter att erkänna och kännas vid honom. Ordet för att lära känna ligger väldigt nära ordet för att bekänna. Det är någonting med bekännelsen. Den här Brengel som jag talade om tidigare, när han var bara 12-13 år så kände han sig sökt av Gud och gick till botbänken, eller till altarrunden ska man väl säga, i den lilla metodistkyrkan i Mellanvästern dit familjen brukade söka sig. Och han var så fin, en lille grabben, han gick fram söndag efter söndag för han ville bli frälst. Men han upplevde liksom inte så mycket av det hela, och han blev väl 13 år tror jag. Men då så kom hans mamma, hans egen mor, och slöt upp och böjde knä bredvid grabben. Och hon bad för sin son att han skulle uppleva frälsningsvishet. Och då kände han väl kanske att någonting var på gång. Sedan var det tal om att familjen skulle flytta till Texas. Och ni kan ju tänka er en snusförnuftig 13-åring. Det blev ingenting av det där. Och så sa han så här: mamma, det var bra att vi inte flyttade till Texas. För tänk om jag hade kommit i dåligt sällskap. Och blivit en drinkare, så tror han sa någonting sånt där. Och nu stannade vi här så att jag fick bli en kristen, sa han. Och när han sa de orden, då säger grabben, då kände han som en märklig upplevelse att himlen öppnade sig över honom. Och han bara visste att han var frälst. Med hjärtats tro blir man rättfärdig. Och genom munnens bekännelse blir man frälst. Låt oss sträva efter att lära känna. Låt oss sträva efter att bekänna Herren. När bekände du för öppet spjäll att du var en kristen sist? Jag är en kristen. Amen. Testa ska du få se. Nej, men det törs jag inte. Jo då, efter det här mötet törs du. Du kommer ha en sån spränglängtan. Alltså, nu ska man naturligtvis göra detta inom ramen för visdom och social kompetens. Det förstår jag också. Men du ska göra det. För det är underbart att få sträva efter att lära känna och få bekänna Kristus. Det finns någonting fantastiskt i det här. Vi behöver se till att vi inte förlorar balansen mellan de här tre känna begreppen. De behöver leva sida vid sida. Vi behöver fortsätta att vara medvetna om vad den kristna tron innebär. Med smickrande ord, med list ska han försöka förföra. Det sker inte minst genom att försöka förvränga Guds ord. Skulle Gud ha sagt. Och försöka få kristenheten bort från de stora fundamentala evangeliska sanningarna. Men det ska inte kunna ske. För det finns ett folk som känner sin Gud. Och som vet vad han har sagt. Som tror hans ord. Inte oreflekterat och barnsligt. Men med en djup insikt om att summan av Guds ord är sanning. Och med barnaskapets ande. Det är väldigt stor skillnad på att vara barnslig och ha ett barnaskap. Barnsliga är när vi är i luven på varann om färgen på servetterna till påskfesten. Det är bottennoteringar i kyrkohistorien. Det är eklesiologins slambrunn. Men barnaskap har vi när vi jublar och dansar. Amen. Över Calvary, över Golgata. När vi bara tar emot liksom friheten och frihetsbudskapet ifrån himlen. Så var inte barnslig, var som ett barn. Den är konstig, eller hur? Var inte barnslig, var som ett barn. Och fröjda dig i Herren, halleluja. Ja, vi behöver både veta, uppleva och leva ut. Vi behöver känna till, känna av och bekänna. Det är någonting fantastiskt. Som frälsta och pånyttfödda, som föremål för Guds nåd, så ingår vi i det nya förbundet. Det nya förbundet som han har stiftat och instiftat med sitt eget blod. Detta är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Du ska veta det, du som inte är en kristen. Ikväll finns det nya förbundet i Kristi blod tillgängligt för dig. Du kan få förlåtelse för all din synd och du kan få förlåtelse för alla dina synder. Och du kan få se en underbar framtid uppenbara sig för dig, där du får vandra hand i hand med Jesus. Du kan bli frälst ikväll och ingå i det nya förbundet. Men i förklaringen av det nya förbundet så står det faktiskt här i Jeremia 31 och 34. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minste av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärning och aldrig mer minnas deras synder. Förlåtelsen och undanskaffandet av våra synder öppnar motorvägen till himlen för oss i anden, så att vi kan få lära känna Gud så som han verkligen är. Alla ska känna mig. Det är signalementet på det nya förbundets folk. Inte att de tänker ihjäl sig, inte att de är känslomässiga i största allmänhet, utan att de har lärt känna Herren. Känner du honom? Det är en väldigt påträngande fråga. Jag kan känna att den känns påträngande fast jag har varit kristen sedan jag var 8 år och förkunnar i över 20. Känner jag verkligen min Herre? Och när jag får den där frågan så känner jag att jag vill tillbaka till skrifterna och se hans sköna bild. Jag vill tillbaka in i bönekammaren och höra hans ljuva stämma. Jag vill höra vad andra vittnar och känna: jo, jag känner igen honom. Jag känner honom inte till fullo, för skriften säger att det kan vi inte här på den här sidan. Vi är till fullo kända, men då på den andra sidan ska vi känna till fullo så som vi själva är till fullo kända. Fatta! Wow! Det vet jag inte vad det betyder, men det var bara ett uttryck för djup fascination och entusiasm inför detta ämne. Vi kan lära känna Herren. Varför skulle Gud annars skriva så här: alla ska känna mig, om det inte vore möjligt? Han är ju inte kymig. Alla ska känna mig, men det går inte. Det är ju inte den tonen, utan den är djupt seriöst teologiskt förankrad och sann rakt igenom. Alla ska känna mig. Därför är det din rätt, min älskade syster. Därför är det din rätt, min älskade bror, att få lära känna Herren. Så att du vet vem han är och känner i ditt hjärta att han bor där. Låt oss sträva efter att lära känna honom, skriver Hosea. Sträva. Streve. Det är så bra, för det rimmar på leve. Det är väldigt många sånger som inte funkar just på grund av det. När man ska översätta dem. Att sträva, det är ett väldigt intensivt ord. Här ska vi lägga ner tid, här ska vi lägga ner kraft, här ska vi lägga ner ambition, här ska vi lägga ner liksom intresse. Det här ska vara något som glöder i oss. Det här ska vara något som kokar och sjuder i oss. Det här ska vara en betvingande längtan. Jag vill lära känna Herren, kosta vad det kosta vill. Har vi det så i mötena? Har vi det så? Ja, vi får se om det är något bra på TV, annars så kanske jag släpper mig iväg till gudstjänsten. Och just, undra på att det ser ut som det gör. Jag sa här i onsdag, så jag tror faktiskt på det. Skulle vi få en söndagsförmiddagrevolution i Sverige, då tror vi snart får en väckelse. Om folk skulle välja bort de världsliga intressena och sin egen bekvämlighet och komma till Herrens hus på Herrens dag för att höra Herrens ord och prisa Herrens namn, då skulle det ske något i det här landet. Åh, käre Gud, de säger att det är bara en tredjedel av medlemmarna som går regelbundet i kyrkan, i frikyrkan. Det är en absolut katastrof. Det här måste vi få ändring på. Det ska vara väldigt aktivt att lära känna Herren. Vad är det att lära känna Herren? Bara några korta tankar om det. Ja, det är ju att lära känna hans person. Vem han är. Hans personlighet. Hur är han? Hur rör han sig? Hur uppför han sig? Hur reagerar han? Vilka värderingar bor i hans hjärta? Hur tänker han? Hur känner han? Hur reagerar han? Lära känna Herren, hans person. Att lära känna Herren är också att lära känna hans verk. Hur var han innan han kom till jorden? Vad hände med honom när han blev bebis?
Hur växte han upp? Hur var det med honom när han gick omkring? Vad sa han när han undervisade? Vad skedde där i Jerusalem när det blev såna konfrontationer med fariseerna? Vad skedde där när han kämpade i ett semane så svetten blev blandad med blod? För han hade som vånda inför att ta emot dina och mina synder och bli gjort till ett med synden. Vad var det som hände i korsverket där han till slut ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Och han kan inte längre registrera faderns närvaro utan är utlämnad åt denna eviga ensamhet under trycket av dina och mina synder. Och vad som hände när han sa: det är fullbordat. Och han betalade priset till sista öret, försonade synden till sista blodsdroppen och färdigställde rättfärdighetens vita klädnad till sista stygnet. Att lära känna Herren, det är att lära känna hans verk. Hur han uppstår ifrån de döda och står där livslevande inför häpna lärjungar. Undan med sten, nu ska jag fram. Och han går rakt igenom väggarna i uppståndelse i kroppen och bara säger: frid vare med er. Och de: wow! Det var en märklig frid. Du kanske behövde det, för det var så chockerande. Jag tycker det är lite härligt det där, att det första han säger är frid. Så det var ju rätt det också i år. Jesus hälsade med frid, så det kan vi minst han göra också. Och hur han sedan sammankallade dem till en sista träff på jorden. Och de såg ett moln tog honom ur deras åsyn. Och så blev det tronbestigning. Och så blev det väldesinvigning. Och så blev det kungakröning. Halleluja. Och nu sitter vår frälsare på faderns högra sida. Dygnet runt. 24 timmar om dygnet. 7 dagar i veckan. 52 veckor om året. Och han har en enda sak för ögonen. Det är att vädja. Att mana gott för, att be för dig och för mig. Att lära känna Herren, att lära känna hans verk. Det är så roligt att gå på bibelstudierna, för då får man lära känna hans person, hans verk. Men det är också att lära känna hans lära, hans undervisning. Vad sa karln när han gick här på jorden? Finns det någonting i det jag kan ta in och omsätta och leva? Ja, alltihop. Wow! Låt oss sträva efter att lära känna Herren. Det är så mycket annat vi ska lära känna. Våra arbeten kräver att vi sätter oss in i de mest omskiftande uppgifter. Och vi lägger ner stor ambition att lära oss alla detaljer på jobbet för att det inte ska bli fel och vi ska bli av med det och mista lönen. För det hägrar ju lite pengar om man klarar jobbet. Det är otroligt vad de kristna sköter sina jobb väl. De går nästan alltid till jobbet, om det inte är något väldigt stort fel. Sjuk eller avsidestagen. Eller man inte klarar av det och måste säga upp sig. Det är väl ärligt. Tänk om vi hade samma heder, samma moral och samma etiska övertygelse när det är att gå till gudstjänst som vi har att gå till jobbet. En del släper sig till jobbet fast de är likblek. För dit ska de. För de får ju lön den 25. Men är man lite hes på söndag morgon, då ligger man kvar. Då är det något fel. Punkt slut. Jo du, lever för världen. För pengar och för ära och berömmelse. Och för hedern man har i världen. Men vore det inte hedrande om Guds folk kom till Guds hus på hans dag för att höra hans ord och lära känna Herren? Jag vet att jag är lite dryg med det här och gå till församlingens möten, men jag har Bibeln i ryggen. Eller hur? Låt oss inte överge våra sammankomster så som vissa hava för sed. Hava för sed, det betyder att man har det som vana. Redan i Hebreerbrevets tid så fanns denna tendens att man var mer mån om att sköta jobbet än att sköta denna oerhört viktiga uppgift att lära känna Herren. Ja, nu ska jag försöka få slut på det här. Men jag känner så här, inför den tid som nu stundar av en fruktansvärt internationell oro, där de antikristliga krafterna kryper upp som grinande spöken ur dikerna, som spindlar som sakta men säkert väver sitt nät över Europa, också det den andliga sfären. När hela världen samlas i ett ekonomiskt och ett politiskt och ett religiöst enväldessystem. Då går signalen ut som ett väckelserop ifrån himlen. Lär känna Herren. Allt hänger på det. Och lär du känna Herren, då lär du känna hans nåd. Och då kommer du inte att förtrösta på dig själv och din egen präktighet och din egen fromhet. Utan kommer du att förstå att Jesus, tack, tack, tack för den nåd som ska komma mig till del när du uppenbarar dig. Inför Jesu andra tillkommelse ska vi lära känna och vi ska erkänna Jesus som den han verkligen är. Hur viktigt är detta med bekännelse då? Du som aldrig har bekänt och känner att det är så drygt, det är så obekvämt, det är så... Ja, precis. Men du ska göra det du varken vill, kan eller törs. Bara bekänna. Herren är med dig. Det var ett hemskt opsykologiskt råd, men det är sant. Matteus 10:32. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag också förneka inför min far i himlen. Den här bibelversen är inte till för att skapa prestationsångest hos oss. Och liksom existentiell kris. Så att, ja, jag kan inte vara en kristen för jag kommer aldrig att våga. Det är inte det som är vitsen. För det är så här. Budet giver vad det kräver. Har Herren sagt, ni ska bekänna mig. Då är han också beredd att ge full kraft och full uppbackning. Och full smörjelse från den heliga ande för att detta ska bli möjligt. Så du som känner att ja, jag skulle vilja bli en bekännare. En bekännande kristen. Grattis, du är på rätt möte. Just ikväll ska Gud döpa oss. Jag vet inte, nu pratar jag väl oteologiskt. Men döpa oss i bekännelsens ande. Åtminstone anda. Så håller vi oss riktigt innanför råmärkena. Så att vi får en frimodighet att berätta. Jag är en kristen och det är det bästa jag vet. Jag är en kristen, jag går till kyrkan och det är underbaraste jag har. Jag är en kristen, jag tillhör en församling och jag älskar det. För sånt tar på svenskar idag. Vad väldigt vad du verkar tycka att det där är bra alltså. Ja, men det är det. Det är klart om vi ser ut som vi ska ha sålt smör och tappa pengarna eller druckit liksom ättika hela förmiddagen. Jag är en kristen. Ja, jag ser det, bevara mig väl. Wow! Det sprängde så i de första lärjungarnas hjärtan. Så när de blev nedtystade så sa de, vi för vår del kan inte låta bli. Och tala om vad jag sett och hört. Vi har sjungit det här också. Vi för vår del. Och vi ska inte kunna låta bli. Och som sagt, jag vet att vi inte ska liksom vara obegripliga och fanatiska och ha glasartad blick upp för oss som monster. Det är inte det jag frågar efter. Men jag menar att när det finns ett tillfälle, en öppning och du känner wow, nu vill jag bekänna, så gör det. Bekänn din Herre. Ja, som sagt, jag skulle inte hålla på så länge, men jag upplever att det kokar inom mig här. Kom, låt oss vända om till Herren. Låt oss lära känna Herren. Låt oss sträva efter att lära känna honom. De bland folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Ja, jag vet precis allt, säger du, om blomvattning och korsstygn och korsord. Ja, men tänk om du skulle intressera dig lite mindre för blomstra och korsord. Och istället börja intressera för vem är verkligen denne Jesus som jag tillhör. Oh, vilken lön som står inför dig. Jag vill utmana dig här ikväll. Jag ska sjunga en sång här på begäran, men jag berättar inte av vem. Kom nära mig, du människobarn. Och känner du att du längtar efter att lära känna Jesus. Och få en ny tändning i din relation till honom. Den relation på vilket allting hänger. Den nåd som du behöver se ikväll. Då ska du vara frimodig. Vi erbjuder förbön här framme. Det går att komma och sitta eller böja sina knän. Det finns såna där praktiska saker som att gör att man lätt kan böja knä här. Men kom under det att jag sjunger. Och sen tar sångarna vid. Och vi ska fortsätta och se vad Herren gör. Ska vi be? Herre, nu tackar vi dig för att ditt ord har gått ut. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Jag förmår ingenting utan dig. Nu måste du komma och lägga den mäktiga tryckvågen till det som har blivit sagt. Jag vet att det finns människor här som behöver lära känna dig och det är väldigt bråttom. Det är akut. för annars kommer de att hamna i synder och i svårigheter. Jag ber här att du ska göra det där undret när du uppenbarar det för de olärda och små. Vi vill inte skryta och vara stolta och tänka vi har det, vi kan det. Utan ikväll säger vi, Herre, vi har ingenting, vi kan ingenting om inte du hjälper oss, om inte du är vårt stöd. Så kom nu, utgjut din ande över oss och låt vår kännedom om dig drabba våra sinnen, drabba våra hjärtan och drabba vår bekännelse. Låt det strömma ut ett bekännande gudsfolk ifrån tältet ikväll som säger glad jag städs vill bekänna. Jag är döpt i Jesu namn. Jag prisar dig Fader vad som ska ske i dessa avslutningsminuter av vårt möte. Jag sjunger och du är välkommen och sen tar sångarna över.
Kom nära mig.